Vi håller ju på med hälsosam församling, som vi kallar det. Vi har ett gäng söndagar framöver som kanske inte kommer i följd, men under en tid här och jobbar med det här. Samtidigt som vi jobbar på det på församlingsmötet sist. Vi jobbar med det i olika grupper och vi vill gärna ha input och gärna ha tankar. För vi upplever att det här året jobbar vi med det vi kallar visionsarbetet. Och vi vill forma det som ligger framöver. Därför tror jag att det du säger är viktigt, det Gud säger är viktigt, det Bibeln säger är viktigt. Och det är liksom, det bakas en kaka det här året, så att säga, va, inför framtiden, vilket är spännande. Att få lov att både ställa frågor om det som har varit, det som har varit bra och det som har varit dåligt, det som man kan förbättra, det som man kan förändra, det som man ska lägga till. Så att det här är det här är vad vi står i, och det är väldigt spännande. Väldigt inspirerande att jobba med det. Vi har bestämt oss för att ha, ska vi säga, 5 söndagar som blev 6. Med under rubriken hälsosam församling. Och de har då idag församlingsliv. Vi kommer att prata om tillbedjan. Alltså vårt liv i tillbedjan. Det profetiska och när Gud talar. Om att nå ut vårt uppdrag. Om lärjungaskap och om ledarskap. Och när Marie Arnfjell kommer hit den helgen som Helandeskolan har här. Vilken söndag är det? Vi får datum med det. Kan någon hjälpa med det? 11 mars. Då har vi gudstjänst på eftermiddagen. Och då kommer Marie Arnfjell och predikar om när livet inte blir som man tänkt sig. Och vi har sagt till henne att vi jobbar med det här med hälsosam församling. Så hon har med det i sin tanke. Så det här är lite vad som ligger framför. Så idag ska vi prata om församlingsliv. Livet du och jag lever tillsammans i församlingen. I vår församling, som kanske man lever i vilken annan församling som helst. Du kanske är med i en annan församling som är här idag. Då kan du lyssna på det utifrån det perspektivet. Det går också bra. För jag tror att var och en som är kristen behöver ha en relation till en församling. Det är jätteviktigt, för församlingen är det sätt som Gud arbetar på jorden. Och församlingen är ingen mänsklig konstruktion, utan församlingen är någonting som Gud har konstruerat i himlen. Ja, amen kan man säga då. Amen kan man säga. Jag börjar här i Romarbrevet 6:3, där det står att, eller vet ni inte att vi alla som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Dopet är våran väg in i Guds rike. Det är genom dopet, säger Bibeln, som vi blir delaktiga Guds rike, delaktiga församlingen. Dopet är det synliga beviset på att vi är födda till ett nytt liv. Och när vi är födda till ett nytt liv i Gud, då är vi en del av hans stora församling. Amen. Så församlingen är inte någonting som människor har konstruerat. Även om eftersom vi är delaktiga i församlingen, så blir ju församlingen mänskligt påverkad på olika sätt. Och formas av tiden och olika saker alltid. Så är det. Men det är faktiskt... Det är alltså Gud som överlåter någonting fullkomligt till en massa ofullkomliga människor. Det är väl ganska fantastiskt. Alltså Guds tanke om församlingen är fullkomlig, och så överlåter han den till massa ofullkomliga människor. Och där står vi och har ett förvaltaransvar, och där ska vi hitta vår plats och hitta vår väg in i det på olika sätt. Vi ska kika lite på hur beskriver Bibeln församlingen. För vi måste ju börja med Bibelns beskrivningar av församlingen för att komma rätt, så att säga. Va? Den absolut bästa beskrivningen är inte bara en bild utan också en sanning. Det finns en del beskrivningar om församlingen i Bibeln som är bildlig. Men Kristi kropp är faktiskt någonting där... Som inte bara är en bild för församlingen. Har du tänkt på det? Alltså Kristi kropp står det faktiskt att vi är. Det står inte bara att det är en bild. För alltså när Bibeln pratar om att vi är en åker eller när vi är ett husbygge eller så, så är det en bild för församlingen. Men Kristi kropp är faktiskt inte en bild för församlingen, utan det är någonting som vi också är. Är du med? Det är faktiskt skillnad på de olika bilderna som Bibeln ger om vad församlingen är. Första Korinthierbrevet 12 och 12 står det att kroppen är en. Försöker beskriva här församlingen, va? Och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta, här kommer det igen, till att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, tjuvar eller poliser, svenskar eller från andra länder. Och vi har en och samma ande utgjuten över oss. Vi är födda in i församlingen och vi har samma ande utgjuten över oss. Ser du grundförutsättningar för att leva församlingsliv? Det är att vi är födda av Gud. Det är inte att församlingen har ett bra namn eller att församlingen har en häftig idé eller att församlingen är på vissa, utan vi är födda av Gud för att vi är del i församlingen för att vi är födda av Gud. Amen. Och då har vi också blivit en kropp. Det är så självklart det här, men på något sätt behöver vi bara säga det. Paulus har ju ett favorituttryck som han använder i hela Efesierbrevet. Han talar om i Kristus. Paulus, han talar hela sin identitet i det han säger, är att han är i Kristus. Och ibland använder vi den här undervisningen i Kristus väldigt individuellt. Det står om alla rikedomar vi har i Kristus. Det står om vilken upprättelse vi har i Kristus. Det står om vilken gemenskap vi har i Kristus. Och så i nutidens kyrka så blir det på något sätt, det blir någonting som jag har fått själv. Liksom. Jag har fått min identitet i Kristus. Ja, det är sant. Men är man i Kristus, är man faktiskt automatiskt tillsammans med hela Kristi kropp. Så man kan inte ha en undervisning om i Kristus och inte räkna med hela kroppen, hela församlingen. Är du med? I Kristus är min position. Och så står det här att, och vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Och där hämtar vi kraften, och det ska vi se på sen vad det gäller församlingen. Vi går vidare i bildfloran här av församlingen för att komma in lite mer i församlingsliv, så att säga, va. Så det står så här i första Korinthierbrevet 3 och 9. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker. Så här liksom hamnar man härligt hemma i trädgården eller ute i skogen. Och då ser man alla olika växter, alla olika planter, alla olika buskar, alla olika träd. Och så ser man liksom en bild av församlingen framför sig. Här är ju vi som en härlig trädgård inför Guds ansikte, eller hur? Du och jag är olika. Alla som är delaktiga i församlingen är väldigt olika. Vi har olika förutsättningar, vi har olika krav, vi har olika önskemål. Vi är väldigt sådär. Hemma i våran trädgård har jag jättemånga olika växter på olika sätt. Och de har sina olika krav och sina olika egenheter. Vissa trivs i skugga, vissa vill vara ute i solen. Vissa vill ha mycket vatten, vissa vill ha lite vatten. Och så här. Och så här är det att jobba med församlingsliv. Det är inte alls lätt. För det är så olika. Vi har liksom en av de präktigaste växterna vi har i våran trädgård. Det är en, måste jag prata om våran trädgård lite grann. Det är en jättegunnera. Det är en ört är det, som har möjlighet att bli så här hög. Den är 2 meter. Den har blad som stora rabarberblad. Om den nu verkligen kommer upp då. Den är inte riktigt gjord för våra breddgrader. Så liksom den kan bli den pampigaste växten i hela våran trädgård. Men nu på vintern så behöver den massa bubbelplast över sig för den inte fryser. Den är så känslig. Det är inte undra på att jag tänker på vissa församlingssituationer ibland och människor och så. Och nere i ett hörne har vi en fläder som står. Vi fick en fläder av någon, jag kommer inte ihåg vem det var. Liksom en liten sån här fläderträd. Och vi såg framför oss hur vi ska koka flädersaft. Liksom. Och vi satte den här där tänkte att den här ska bli stor här, så det är liksom det bästa att sätta den, ha ett eget hörn med mycket liksom plats och så här. Och vi satte den där och så liksom ett år och så, hallå, det hände nästan ingenting. Och det gick ett år till och hände nästan ingenting. Och det gick ett år till och det hände nästan ingenting. Vi tänkte så här, skitträd. Och sen vet jag inte vad det var som hände. Det sa liksom fuff. Och så var den 2,5 meter hög. Och det kom så mycket fläder så vi hann inte plocka dem första året ens. För bara så här, hände det där? Helt plötsligt så var det liksom, det var bara ett träd. Och fläden, den är ju snart över liksom, så att det blev ingen saft i året. Nästa år så satt vi in och vässade knivarna och bara väntade på att det skulle bli liksom färdigt att skörda. Och så var vi ute och så skördade vi tid och kunde göra flädersaft. Det var skönt. Tänk på vissa församlingsmedlemmar och tänk på livet som det är. Vi har våran sparris, en favorit liksom, som är en rabatt så här. Som ingen vet vad det är sån hemlig växt, för att man skördar den ju när den är, innan den har blivit något. Skär av och äter sparris, det är gott. Men när den växer det är som ett träd, då är det liksom, den är som en stor buske så här. Och den är liksom en sån här som egentligen tycker om att vara ute vid stranden och så där. Det är liksom en sån här växt, så den tycker om att man går och plockar musselskal nere vid stranden och så slänger de i rabatten där liksom så här. Då blir den så här, specialare. Vi håller på där bland alla andra rosor och växter och träd och äpplen och grejer. Så står den där och så ska den ha liksom så här snäckskal för jag ska trivas. Det är så specialbehandlas liksom, va? Det liksom ropar på den så här, kan inte du gå och plocka lite snäckskal? Jag säger, för sluta. Och det är det här som är då liksom församlingen. Är du med? Det här som är du och jag. Vi är liksom olika, vi har liksom olika saker nedplanterade i oss, olika gåvor, olika kvaliteter, olika problem. Ibland vet du har de ju löss. Vi har några tjusiga sån här som inte ens vet vad de heter. Jag får fråga Lisa vad de heter. Blåa, höga. Och så går man ut och de är jättefina och sen nästa dag så kommer de bara fulla med lus liksom. Och det är så här, va? Jättejobbigt, spruta med tvålvatten och sopvatten och grejer och sånt där. Det är det här som är liksom församlingsliv. Jag har haft Ågren inför att prata om det här överhuvudtaget. Det är liksom, jag har jobbat som pastor. Jag ska behöva åka på själavårdsretreat. Nej, nu skämtar jag lite grann. Men förstår ni vad? Förstår vad jag säger? Det här att man jobbar med människor är väldigt speciellt. För det finns så mycket önskemål, vi är så olika, det finns så många olika gåvor. Så det finns en väldigt besvärlig sida av det. Är du med? Men det finns en väldigt härlig sida av en prunkande trädgård där allt har fått sitt. Där det har vattnats, där det behövs mycket vatten. Där det är torrt, där det har varit mycket torrt, där det har rensats, det som ska rensa, där det har beskurits, det som ska beskäras, där det finns ett utrymme att växa för det som ska bli ett träd och så vidare. Och det är liksom den bilden av församlingen som jag tänker att Gud vill ge oss och ge oss gentemot varandra av nåd och barmhärtighet och förståelse för vad det ligger i varje planta. Så jag tycker den här bilden av en åker eller en plantering, den är bra. För där känner du och jag personligen, där känner vi våran växtpotential. Att vi får lov att vara de vi är skapta till. Det är någonting av det Gud gör när han föder oss på nytt, att vi har en potential i våra liv. Och vi får vara det. Så när vi får syn på vem Jesus är i våra liv, när vi tar emot hans frälsning, när vi blir födda på nytt, så ger Gud oss en helt ny möjlighet att få bli de vi verkligen ska vara. Wow. Som den där fläderträt som står där. Det är så wow. Det sätter fart. Får vara lite försiktig på vintern så att du inte fryser. Liksom. så blir det jättestor på sommaren. Allting har sin tid. Varje planta har sin grej. Oops. Tuggummi på alla mina papper från vårt lilla barnbarn här hemma. Mycket kladd på bordet när jag satt. Jag läste från Hebreerbrevet. Vi läser det också. Det står i Hebreerbrevet 6, 7-9. Så står det så här. Var hämtar församlingen sin kraft? Var finns liksom potentialen till församlingslivet? Och det här tycker jag är så intressant beskrivning. För innan här står det står de lära, det står de grunderna. Det står de allt det som är vårt arv av kunskap utifrån Bibeln. Och det står, innan är det ett resonemang om, måste vi gå tillbaka till de allra första grunderna eller kan vi gå in i en vidare undervisning? Så vi ser i bakgrunden här att det här bygger på att vi har en förståelse för hur Gud verkar och Guds principer och så. Men så kommer det här, en åker som dricker det regn som ofta faller på den och som ger god skörd åt dem som den odlas för. Den åken får välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och farligt nära förbannelsen. Slutet blir att den bränns av. Och så skyndar författaren här sig och säger då att men när det gäller er, våra älskade, är vi övertygade om att det bästa, det som är till för frälsning, trots att vi talar på detta sätt, det som för till frälsning, förlåt. Vi är övertygade om att det bästa, det som för till frälsning, trots att vi talar på detta sätt. Men ser du här att det finns ett regn som faller. Kommer du ihåg det att anden var utgjuten över församlingen? Var hämtar församlingen näring till församlingslivet? Jo, det är från Gud. Från den helige ande. Det måste vara regnet som faller på läran. Som faller på gåvorna. Som faller på dig och mig i vårt behov av undervisning. Vi kan så lätt bli så att säga världsliga i den meningen att vi bara läser in psykologiska och världsliga principer för hur vi bygger församling. Är det med? För det finns så mycket kunskap idag om hur man bygger organisation, hur man bygger ledarskap, hur man bygger allt. Och det är bra, det är inte fel. Men första måste vara att vi söker efter regnet. Vi tar vara på så att säga regnet som faller. Vi tar vara på den helige andes verk. Hela tiden. Vi söker den heliga ande. Vad är det vi gör nu under bönen och fastan? Ja, vi säger lite diffust så här. Ja, men vi söker Gud. Och då kan man känna så här. Men vad är det liksom exakt? Vad är det vi ska göra? Vilka 1, 2, 3 punkter? Ja, vi söker den heliga ande. Visa oss. För vad står det annars då? Det finns törnen och tistlar. Då blir den värdelös. Jag tänker på Israels barn i öknen. Vad var det de gjorde? De kom ut ur Egypten. Men det dröjde liksom inte länge förrän det var liksom en klagovisa. Man klagade. Så att någonting som också faller från luften, som inte är regn då, det är kritik, faller hela tiden. Kritikens ande. Och det är jättelätt att det får ett fäste i en församling, i ett församlingsliv. Att det finns ett utrymme för att säga negativa saker. Och negativa saker kan ju vara sanna saker. Men frågan är hur jag säger det och hur jag jobbar med det jag har en synpunkt på. Och det finns en hemlighet i det här att vi lyssnar från Gud. Vi bearbetar saker. Och det är inte att man inte får säga eller att man inte får så att säga uppleva negativa saker. Men frågan är vad gör jag av det negativa? Låter jag bli en kritik som sprider sig? Och då blir tistlar och törnen både för mig och andra. Eller låter jag ta emot regnet, kan jag gå till rätt person? Anders hade för flera år sedan undervisning om att pysa åt rätt håll. Alltså ibland mår jag dåligt. Och då blir det fel på hela församlingen. Är du med? När Janne har en riktigt dålig dag så kan jag sitta där inne och gnälla för Anders. Tycker att det är jättesvårt och hopplöst. Om då Anders är en bra person så, han kan ju liksom lyssna på det. Och så går han hem och så tänker han, ja, får be lite för Janne så han lugnar ner sig lite. Det blir säkert bättre. Är du med? Men om jag skulle börja säga, när jag har en sån dålig dag, när jag upplever någonting är svårt, om jag skulle börja sprida det här så här, då skulle det bli hemskt va? Och du gör det också. Man pratar om allt. Utan istället så, jag måste ge min kritik och min fiende. Det kan ju bero på att jag mår dåligt. Det kan bero på att faktiskt jag står i ett behov av att gå vidare. Ibland är jag som mest lätt till kritik när jag står egentligen på väg att ta ett nytt steg för Gud. För jag är lite känslig då. För Gud håller på att dra i mig. Och jag blir lite osäker. Och så blir jag lite gnällig. Medan Gud vill att vi ska slappna av. Ta emot liksom från den helige ande. Och så kunna gå i det som vi ska gå i. Mår jag dåligt så har jag någon i församlingen att prata med. Jag har någon att kunna gå till och dela det. Och kanske få se att ja, det är faktiskt mest färgat av mig själv och mina egna problem. Det är så ensamt i församlingen. Ja. Jobbar med det på församlingsmässan. Ja, men det finns ensamhet. Varför då? Är det för att församlingen har ensamhet? Ja. Kanske snarare att samhället är väldigt ensamt. Och det finns en väldigt individualism så att man liksom är. Men församlingens grund är egentligen att här kan jag öppna mig för de som älskar mig. Och jag kan uppleva en gemenskap. Varför säger jag då? Jag är så ensam. Jag tog ett exempel här. Varför säger jag då det är så ensamt? Jag kanske säger det för att jag själv känner mig sårbar i min upplevelse av ensamhet. Och att jag inte riktigt vågar bekänna öppet inför någon annan hur jag mår, hur det är. Och då vill jag istället lägga det på församlingen. Är du med? Sen tror jag man kan jobba på, vi ska prata om det sen, kan jobba på former för att hitta gemenskap och ha strukturer som hjälper oss. Men det här med tistlar och törnen, va? Det finns många församlingar som kämpar med tistlar och törnen. För att folk pratar negativt, pratar skit, pratar skräp. Låt oss liksom bara ta det här att vi vill lyssna på Gud. Vi vill gå med det som är tungt åt rätt håll. Och låta den helige ande få liksom komma med sitt regn och befrukta. Komma med sitt regn och låta det bli rätt. Jag tror det här är en grundgrej på något sätt. Och det är väldigt skillnad att lägga locket på och säga det lyssnar vi inte på, du får inte säga det. Och säga så här, är du med? Utan vi får faktiskt uppleva saker, vi får känna saker, men frågan är vad gör jag av det? Och se varifrån hämtar vi, varifrån kommer inspirationen, varifrån kommer näringen. Vi tar en annan bit som vi jobbar med i vår församling. Vi tar de här stora dragen först. Vi vill ju vara en öppen kyrka för alla generationer har vi sagt. Och det finns ett väldigt intressant liknelse som Jesus ger. Om planteringen, och den är så här. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sen sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänaren frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, sa han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Det är en jobbig text. Eller man kan se, om man ser på slutet. Men vi tror ju faktiskt att det finns en dubbel utgång för människor i vår värld. Eller hur? Det finns goda saker i den här texten också. Det finns en öppenhet. Att låta det växa. Odla det som finns. Alltså ha en öppenhet. Vi vill vara en öppen kyrka. Jag tror idag att det behövs öppna kyrkor där Guds ande finns, där Guds närvaro finns, där alla så att säga, man är välkommen in. Är ni med? Man är välkommen nära för att Gud drar varje människa till sig. Och det är så lätt att vi blir så att säga fariseiska och lite sekteriska. Så vi tänker, nej men inte den människan, eller inte om man är sån eller inte om man är sån. Och här har vi stora utmaningar idag. Att vara öppna och låta Gud få ge växt. Och sen finns det då en väg att gå in. Man kommer in i gemenskapen. Och sen finns det ett lärjungaskap man kan gå i. Sen finns det en utmaning för var och en. Vill man följa Jesus? Vill man gå i den väg som Jesus har för att få ett helgat liv? För att få liksom ett rent liv, för att få ett rätt liv, för att få ordning på sakerna. För man kanske har värderingar som är fullständigt spolierade av denna världens attityder och ande. Men alla måste vara välkomna. Är ni med? Jag tror vi verkligen behöver ha en första öppning som är väldigt vid och bred. Där människor är välkomna. Och det säger inte emot. För då vaknar farisén liksom så här. Men det finns ett lärjungaskap. Det finns en väg att gå. Det har inte med det här att göra. Utan det här har med Guds hjärta. Jesus säger det här för att visa på. Vad är Guds hjärta? Han är ju så rädd för. Han säger så här. Vill du vi ska gå och samla ihop det här? De har ju sett de här. Det som inte är vete. Liksom va. De har ju sett det. Och de säger, ska vi gå och ta det? Ska vi gå och ta det? Nej, säger han. För då kan det faktiskt skada någonting av det som växer. Som är på väg att bli vete. Är du med? Det finns en väldig omsorg från Gud i det här. Att det finns en potential. Låt det växa. Låt det få bli det Gud har tänkt. Jag tror vi behöver ha en kyrka öppen för de marginaliserade. Jag tror det är att vara en profetisk församling. Alltså de som är marginaliserade i samhället. Alltså de grupper som, så att säga, det är inte riktigt politiskt korrekt att engagera sig i dem. Det är inte liksom så här, vi behöver ha öppenhet för människor. Vilken situation man än kommer från. För vart skulle man annars gå? Om inte till den Gud som är full av nåd. Och det här kräver mycket. Det kräver mycket av oss att vara välkomnande. Att ha en öppen attityd, ha en välkomnande attityd. Och det kräver ett förtroende. Det här med låt det växa då. Att liksom håll fingrarna ifrån att rätta till för mycket på vägen. Låt Gud göra det. Låt den helige ande göra det. Låt det andens regn få jobba med det. Är du med? Istället för att dra massa liksom grejer så tänkte jag bara ta bibelord för att ge. Liksom, vilket församlingsliv vill vi ha? Och jag tycker det är så underbart. Vi går till fikonträdet. Sen berättar han denna liknelse. Alltså, det var spännande att jobba med Jesus. Han pratade om trädgården hela tiden. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren, i 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade, herre, låt det stå kvar även i år tills jag grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det? Det här är liksom Guds syn på människor som kommer. Guds syn på dig och mig. Janne är lite hopplös. Alltså jag ser det, men ge honom ett år till. Så blir det nog lite bättre. Alltså gräv lite, vattna lite, lägg på lite gödsel. Liksom, såg inte ner den där fläden i hörnet. Låt det vara där en liten stund till. Är du med? Visst är det skönt? Det här är Guds hjärta. För dig och mig och för de som kommer. Det här var trögt, det händer ju ingenting här liksom. Nu är den här personen ute igen och snurrar och det här händer. Och det, ja du vet, vi kan ha så mycket åsikter om människor. Och vi kanske mest borde titta på oss själva. Och hur är det? Men Gud säger, men gräv, ta vara på det, det finns potential. Jag har lagt ner potential i varje träd. I varje buske, i varje ört. Det här är Gud. En Gud som har tålamod. En Gud som vill upprättelse för var och en. Och det här är ju fantastiskt, men vi ser ju mycket av det här med det. Vi har ju väldigt mycket folk som kommer in i våra lokaler, väldigt mycket folk som kommer hem till oss i var vi nu finns. Jag pratar inte bara om lokalen när jag pratar om församlingsliv, utan jag pratar hemma hos dig också, va? Är du med? Det är minst lika viktigt. Och vi möter väldigt mycket människor. Det finns vissa attityder som Gud vill lägga ner i vårt församlingsliv, så att säga, va? Att få vara den församling som Gud vill. Jag skrev så här: åken och arbetarna. Gud ger frö och växt, och det är hans åker. Är du med? Det är Gud som har skapat fröet, potentialen. I det lilla fröet så finns ju, i det lilla ekollonet finns ju potentialen för hela eken. Är du med? Det kommer inte till en enda liksom grej där i vilken potential. I DNA, vad heter det? DNA heter det inte. Det heter, ja, vad säger man? Gener, precis. Alla gener finns där i det lilla ekollonet. Det som blir det här stora trädet. Så han är också den som ger växten. Vi kan inte ge växt. Vi får ge Gud den äran att det är han som ger växten och det är han som åker. Men nästa dimension, det är då att arbetarna, det är ju de som gör Jesu uppdrag och tar hand om växterna, vattna, gräva och plantera om. Så här är ju nästa dimension i trädgården. Inte bara att du och jag är en planta, så att säga, va? Alla bilder blir ju knasiga, så att säga, någon gång. Så att säga, den här bilden spricker lite grann här. För att det är faktiskt så att det Gud gör när du och jag har planterats in i hans trädgård, det är att han låter oss få vara med och vara tjänare. Trädgårdsmästaren är ju Jesus, om vi håller oss till bilden om trädgården, va? Men du och jag blir tjänare som blir de som är till för andra människor att gräva, gödsla, vattna, plantera om och fixa och dona. Och här ligger utmaningen in i vårt församlingsliv. Inte bara att vara den här öppna trädgården. Inte bara att vara, liksom, ta emot andens regn. Utan också att vilja gå in i uppdrag. Jag har tagit emot från Gud. Och så får jag ge ifrån Gud till andra. Jag får börja se andra människor. Och se att, men här kan jag faktiskt vara med och gräva. Här kan jag vara med och ge förutsättningar för liv. Här kan jag vara med och ge dem förutsättningar för att den här plantan ska växa ändå bättre. Och den här utmaningen är också en jätteviktig utmaning i församlingslivet. Att se varandra. Att bjuda in. Kanske kan ha en människa som är ny in i våran smågrupp. Kanske någon jag ska ut och fika med. Kanske någon jag ska ringa till och säga hej, kan vi ses? Att Gud utmanar oss på det här. Kanske ska leda en CR-grupp. Kanske ska liksom på något sätt finnas med i vad jag nu gör. Hur jag nu utvecklar det här. Kanske mitt köksbord blir en jätteviktig plats för att prata med människor. Och det här är en spännande utmaning. Då måste vi kunna lite av trädgårdsskötsel. Då måste vi veta lite vad som behövs för olika plantor och så här. Då slutar jag liksom tänka på mig själv, och det här är väldigt nyttigt, att jag liksom inte har mig själv i centrum, utan jag börjar se på andra och se att yes, jag är ju en del. Helt plötsligt kan du läsa alla de här liknelserna igen. Och så är inte du den där lilla plantan som det är så synd om för att den behöver frysa på vintern och allt det här, va? Eller det som står i ditt hörn och väntar på, jag ska snart växa. Jag känner mig precis som den där fläden där. Jag ska snart växa, jag står där inne i hörnet och snart ska jag växa, jag lovar. Så, va? Helt plötsligt så blir du en helt annan, helt plötsligt blir du den som ser den här plantan. Kära någon, det här kommer frysa den här vintern. Det här går inte liksom på med täcka, så här måste du skydda någonting. Eller du ser den här fläden, liksom, men röj lite buskar runt omkring. Vi måste få utrymme här, för här är någonting som behövs. Helt plötsligt så vänds hela perspektivet. Åh Gud, vi behöver fler såna här människor i församlingen. När man börjar vakna upp för det här, då liksom, det är som en födas på nytt. Från planta till trädgårdsmästare. Det är liksom det här, den här dimensionen. Den är ljuvlig. Halleluja. Och det är skönt att inte ha sig själv i centrum, liksom. Det blir så torrt till slut. Det är som att vattnet tar slut på något sätt. Det är som att när jag bara har mig själv i centrum så är det som att det torkar på insidan. För att någonstans så sänder Gud sitt regn för ett syfte, tror jag. Och jag får liksom Guds regn till min egen upprättelse för en tid. Och sen är det en tid när liksom regnet är liksom, det flyttar på sig lite grann. Det är liksom att jag ska komma ut ur mig själv och så ska jag liksom få ge till andra istället. Är du med? Jag tror inte att Gud slutar att regna sina välsignelser på oss. Men jag tror att Gud vill utmana oss i det här. Det är församlingsliv. Fäder och mödrar, kompisar och vänner. De som börjar se. Nu är det lite olika gåvor och så här, men de som börjar se andra människor, hur de mår, hur det är och så vidare. Var är du nu, just nu? Är du en sån här, är du en sån här som är fläden där i hörnet som inte har växt än? Eller är du den som börjar se fläden och säger, här ska jag ge en potential till en annan växt? Det är spännande. Om en lem lider, nu släppte vi visst trädgårdsbilden här, men det finns en här, om en lem lider så lider alla lemmarna. Det finns en viktig dimension här i kroppen som har med församlingsliv att göra. Det är ju faktiskt detta att när jag har ont någonstans i min kropp. Jag vet inte hur ont jag tar, så ser skadad ut här, så är det Jörgen som har brutit foten, var det va? Ja, det gjorde ont eller? Ja. Sen har väl du medikamenter och fixar det, men på något sätt så du blir ju ganska, nu har du också fått en gipsklump där på. Det är liksom inte, det är inte så jättelätt att dansa hambo nu alltså. Eller hur? Hela kroppen lider ju av detta. Alltså när vi har lite ont någonstans, när vi har lite svårt någonstans så lider vi ju va. Och är vi då, vilket vi är, Kristi kropp tillsammans. Så när en lem lider så lider hela kroppen. Varför ber vi för de som är sjuka, för de som har svårt? Jo, för att det är att någonstans behöver vi den här gemensamma bönen och få tro för att be för varandra. För att det blir tro när vi kommer tillsammans. Det uppstår tro när vi kommer tillsammans om vi söker Gud. Men det är också viktigt att ställa frågan, så här, vad händer när det är kris? Vad händer i ditt liv när det är kris? Vi gjorde den här församlingsenkäten då var det på församlingsmötet, och då var det faktiskt så att de allra flesta visste vem de skulle ringa om det var kris, och det var väldigt skönt att se. Men någonstans så kan man mäta församlingslivets temperatur. Vad händer i ditt liv och mitt liv när det blir kris? Eller du kanske kan tänka på någon omständighet just nu runt omkring där någon mår dåligt. Och det här är en stor utmaning, för när någon annan mår dåligt, då blir vi lätt lite rädda. Och så drar vi oss undan. Det är våran stora utmaning. När du hör att det knakar i ett äktenskap, du vet att det är jobbigt där just nu, eller du har hört någonting och då liksom så här va. Eller du vet någon har fått ett cancerbesked eller fått ett sjukdomsbesked eller någonting. Det kan bli så att man vet inte. Eller någon har en släkting som har dött eller någonting har hänt, så säger man är ledsen. Det är lätt att så här då avskärma sig. Men i ett sant församlingsliv så lider vi på ett sätt tillsammans, så man kan dela de svåra sakerna med varandra. Och på det sättet våga ställa frågan, hur är det? Är det något jag kan göra för dig? Och vi har ju så otaligt många exempel på det här. Det har varit fantastiskt. Folk har fått mat lagad i svåra situationer, det har varit någonting, eller man har fått hjälp, eller man har fått liksom skjuts eller någonting sånt där. Och det här är ju, det här är sånt vi behöver dela med varandra och göra med varandra och bereda oss för varandra. För de gånger vi har också misslyckats i det här, när det har blivit tufft för någon och många har dratt sig undan. Och det här är en sak som är viktig i församlingsliv på något sätt, va? Att det här finns. Jag tror att här finns det en pastoral fråga där det finns ett pastorsteam kanske som får gå i spetsen när någon ligger på sjukhus eller i vissa speciella saker. Men det är också någonting som angår allihop. Något som vi kan vara delaktiga i allihopa. Och bara veta det, att när den här första signalen kommer, när jag känner så här, oj, har det där hänt? Jag vet inte vad jag ska säga. Att istället tänka, jag kan bara ställa mig nära någon. kan bara ställa mig med. Jag kan skicka ett sms. Jag har bett för det. Jag hoppas det går bra. Eller skicka ett bibelord eller gör någonting. Kanske ringa ett telefonsamtal. Kanske prata och säga, vi kan väl ses. Vi kan väl bara ta en fika ihop eller någonting. Och det här skapar så mycket. Det bygger så mycket i församlingskroppen. För det är till församlingen man ska kunna komma när man har det svårt. Eller hur? Våran grej är ju oftast att när vi mår dåligt då, ja, men då drar vi oss undan gemenskapen. Egentligen skulle det vara så. Alltså, i den bästa världen skulle det skulle vara hit man kom när man är som sjukast och har det som svårast. Va? Inte när man är som mest på alerten och alltihopa så här, men det är ofta då vi kommer. Så här, va? Utan snarare när det börjar bli tufft så drar vi oss undan. Ser vi dem runt oss som drar sig undan just nu? Tänker vi så? Tänker vi att vi kanske skulle ta en kontakt där? Det är i alla fall en bra fråga. Yes. Ska jag börja gå in för landning för det här? Hur bygger vi? Eller odlar vi åkern? Eller vad vi nu använder för bild? Vi använder ofta ordet bygger då. Bara säga det här. Att det här handlar, när vi pratar om bygga. Då menar vi att skapa relationer. Och egentligen är det är en väldigt teknisk term att bygga. Man bygger inte en relation. Jag bygger inte min relation med Josef. Liksom så här, ja, nu känner vi att vi ska bygga en relation. Vi ska bygga en bit till här nu. Ska vi lägga på den här biten? Det är ju inte riktigt så. Utan det är på något sätt att man går vidare. Men vi använder ordet bygga. Jag tycker det är lite tokigt ibland att använda ordet bygga. Men det vi menar är att relationer får växa och bli starka. Hur bär våra strukturer byggandet av relationer? Det är en sån här fråga som nämndes på församlingsmötet som vi jobbar med. Där vi behöver tänka. Hur skapar vi det här? För vissa saker vi gör kan ju på något sätt både underlätta och försvåra för det här. Är du med? Vi har ju då, hur är det med initiativ och kreativitet om vi tar det först? Får man ta initiativ? Är det lätt att ta initiativ? Orkar vi ta initiativ? Finns det kreativitet? Från Guds sida tror jag det ingår i regnet som kommer. Är du med? Att det finns initiativ. Det ligger initiativ över huvudet på dig. Som du kan ta. Det är det som regnar, va? Det finns kreativitet över huvudet på dig. Det är bara att ta emot det om man vill. Det tror jag finns där. Frågan är om vi vågar, om vi kan, om vi har ork och alla de här sakerna. Ja, men vi jobbar med smågrupper. Det är en jätteviktig del. Att i mindre grupper träffas och prata. Träffas och bearbeta saker. Träffas i hemmen, träffas i kyrkan, träffas i var som helst. Det finns ju CR-grupper och alfagrupper, det är också smågrupper. Det finns mer traditionella hemgrupper. Det finns ju lite bokcirklar och lite matlagningsgrupper och lite sådana här grejer. Det kan tas mer initiativ här. Eller hur? Gemensam måltid efter gudstjänsten. Det vore väl bra. Vi har haft några söndagar nu, vi har haft med käk och det har räckt till, förra söndagen lagade vi väl mat till en 10 personer, det räckte väl till 25 i alla fall tror jag till slut. Det är lite så här för att det har varit behov så, va? Vi har lätt för att fixa till det där. Men hur ska vi lösa det här? Finns det ett initiativ? Finns det någon som kan ta på sig ett värdskap för det? Det skulle kunna vara en lösning att det är lättare att stanna kvar, lättare att ha gemenskap efteråt, lättare för fler att få vara delaktiga. Finns det andra nya initiativ? Jag vet att någon har pratat om en grupp att kanske ordna och gå ut och gå. Och sådär. Man kanske kan göra en promenad. Det finns ju värsta fina fjäll här. Vi har ju Härstafjället och Bredfjället. Och vi har så mycket fjäll här fast det inte ser ut som fjäll. Det är fantastiskt. Ja, stavgång. Det är egentligen här finns ju bara möjligheter, va? Och det som är så bra om man tar ett sånt här initiativ, så är det jättelätt att bjuda in då. Om det är någon som är ny, om det är någon som man känner kanske kämpigt just nu. Kanske lättare om man är ute och går en promenad och börjar prata lite grann. Än om man möts så här och sitter och tittar varandra i nacken en liten stund. Så att här är sånt vi får jobba med. Här är sånt vi öppnar för mycket, mycket idéer och tankar. Så en sån här fråga också att ta med sig. Konsument eller världens hopp? Man kan ställa det mot varandra. I församlingen platsen där jag kommer för att få mina andliga behov mötta. Vad tänker du om den frågan? Kommer jag till församlingen för att få mina andliga behov mötta? Jag har alltid rätta svaret. Så här, liksom. Ja. Jag har skrivit den frågan medvetet lite så där jobbigt, va? Alltså den frågan, om jag svarar ja på den. Nu är det lite jobbigt här. Men om jag svarar ja på den frågan, då kan det faktiskt innebära att jag är en ren konsument av de tjänster som så att säga, den offentliga församlingen tillhandahåller. Är du med? Ja. Bra. Ja. Precis. Ja. Hemma har man ju också ett andligt liv. Det är bra. Nej, vad vi skrapar lite på här, det är liksom min attityd när jag kommer tillsammans. Va? Kommer vi för att vi delar livet som vi redan lever? Eller kommer jag för att bara liksom fylla på lite från någon annan som redan har tankat? Va? Är det med? Är jag en konsument på det sättet att ja, jag ser vem är det som predikar idag? Eller jag liksom så här, va? Eller är vi hemma hos den på smågruppen? Det är inte så gott fika där. Eller? Nej, men förstår du? Det var elakt. Men att när vi pratar om församlingsliv, skrapa på mig själv och tänka så här. Varför gör jag det här? Eller går jag? Jag går liksom, det spelar ingen roll om som vi brukar skämta om det är Anders som leder lovsången, så kommer jag i alla fall. Det där är ett internt skämt. Jag vet att Anders inte blir knäckt över det. Det är så här familjeskämt i församlingsfamiljen. Det var liksom när Anders ledde lås som vi sa så här. Det var liksom en lågvattenmärke. Så. Men du är ju duktig på att spela, inte det? Men förstår du, vi liksom har det här som en attityd. Så här, ja, är det så då? Liksom, ja, då är det inte så roligt. Eller är det en självklar gemenskap? Jag kommer inte få mina behov mötta. Utan jag kommer för att vara delaktig. Jag kommer för att ge. Jag kommer för att möta andra. Det är kanske här vi behöver på något sätt tänka om lite. Ändra lite. Skruva lite på inställningarna. För att Gud håller ju på och gör oss då till världens hopp. Är du med? Det är liksom hans ständiga plan. Så här. Han har jobbat med det i 2000 år. Att församlingen, inte bara vår församling idag, för den har inte jobbat med 2000 år, bara 30 och ett halvt. Men alltså församlingen är världens hopp. Usch, det blir som svindlare nästan liksom. Sådär, va? Alltså den första kyrkan på apostlagärningarnas tid, de var liksom... De visste, de var födda på nytt, de var döpta, de var helt annorlunda. Det bara lyste om den uppenbarelse som Jesus hade gjort i deras hjärta. Att det var en helig ande som de gav dem kraften. Och de, liksom, de bara var det. Är du med? Och så liksom välte de hela romarriket till slut. Precis. Ja. Ja. Det är bra. Ja. Nej, men det blir alltid så här, man liksom gör lite polemik för att bli så här, tänka efter lite grann, va? Så att det är lite retsamt gjort av mig, jag vet det. Men någonstans så har vi har en mycket högre kallelse som världens hopp än vad vi egentligen alltid lever ut. Är du med? Alltså, Gud räknar jättemycket med oss. Amen. Så att våran tillvaro är mycket konsumtion. Nu ska vi se, det är väl snart är slut. Hjälps vi åt med det praktiska? Tjänstvillighet, det är också en del i församlingslivet. Finns det en tjänstvillighet? Är det lätt att få ordning på de praktiska sakerna? Sköta om sakerna och greja liksom med det här. Och jag tycker det är jätteroligt. Jag vet inte, det kanske är tungt ibland att ha grupperna som gör fikat här. Men jag tycker... Jag blir alltid ledsen när man hör så här. Nej, men nu har vi slutat med det här för någon tyckte det var så jobbigt att liksom göra ordning mat. Eller någon tyckte det var så jobbigt att städa hemma. Eller någonting så här. Det är liksom... Jag kom hem en dag till våra grabbar. Han satt hemma då, och det var liksom, stämningen var så här lagom. Så där. Det var liksom så här, du vet. Man kommer in i huset och så är det två grabbar där. Och så känner man så här. Här är liksom, det är inte god stämning här idag. Så jag liksom gick in där, satte händerna sidan och sa, nu städar vi, säger jag. Kom igen, fram med dammsugan, fram med dammtras och grejer. Och så städar vi en halvtimme. Dammsug och grejer och sådär. Vad hände sen? Jo, men sen var det som bästa vänner, chattret runt bordet och kaffe eller tekopparna kom fram. Och det var också stämningen var som förbytt. Jag kände så här, det här är ju församlingen ibland i ett nötskal, va? Här kan man liksom känna så här ibland att det är så här, åh, det är liksom det här. Och så där. Men vi gör något ihop här nu. Vi tar och liksom fixar de där fönstren som inte är ordning på. Eller vi städar, eller vi gör något. Vi går ut och, liksom, och går hem till någon och hjälper dem att flytta sina flyttlådor. Eller vi gör någonting. Och helt plötsligt känner man så här, vad härligt det blev. Att vara tjänstvillig, det skapar någonting positivt så att säga, va. Är det någonting som man blir trött på, det är liksom så här, nej, det orkar vi inte liksom, va. Ja, vi är olika där också, jag förstår det. Jag tänkte lägga fram den här bilden som avslutning. Ja, det här är lite om församlingsliv. Det finns flera olika attityder. Att vi får vara öppna, för generösa, tjänstvilliga. Vi vet var vi hämtar vår kraft ifrån, ifrån Gud. Amen. Tror vi att Gud kan komma på ett nytt sätt och ge ny energi och liv in i våra liv? Ska vi be om det? Att få förnya vårt sinne utifrån att vara en trädgård. Att få förnya vårt sinne, kanske att vi blir de här som börjar se andra plantor istället för bara se oss själva. Att det finns ett steg att ta. Vi står upp tillsammans. Herre, vi tackar dig för församlingen. Tack för att vi är din församling. Tack för att du har gjort oss till det, Herre. Tack för att församlingen är världens hopp. Tack för att det som du har gett oss och det som du har lagt ner, det är någonting som människor behöver, Herre. Vi ber, Herre, för den här tiden som ligger framför, Herre. Vi ber för det som ska formas och det som ska omformas, det som ska läggas på något sätt till rätta, Herre. Vi lägger det inför det, Herre. Tackar dig för bönen och fastan. Tack för de andra gudstjänsterna i det här temat att vi får jobba med det här. Men framförallt så just nu bara vi sträcker oss mot dig, helige ande. Helige ande, kom över oss. Kom över oss, helige ande, med ditt liv. Med din kraft. Med din tröst. Med din läkedom. Herre, vi prisar dig, Herre. Tack att vi får vara en åker, Herre, som är hungrig och törstig på dig, Herre. Herre, vi vet att det enda som kan förändra det är inte åsikter eller tyckanden eller utifrån kommentarer. Utan det är bara att ge sig själv till dig i hunger och i törst. Så Herre, vi ber, gör oss hungriga på nytt, Herre. Öka vår hunger efter dig, Herre. Öka vår törst efter dig, helige ande. Åh, vi prisar dig, Herre. Kom, helige ande. Kom, helige ande. Kom, helige ande. Tiridibi, tiridibi, kiridibi. Bara sträck dig mot den helige ande. Bara. Den helige ande vet vad du behöver just nu. om det är något specifikt behov så vi kan be för det också, det är öppet. Men låt den helige ande bara få komma och betjäna här just nu. Du kanske vill ta emot Jesus och inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta, så kan du också komma hit så ber vi för dig. Du kanske bara vill stå där du står och bara låta den helige ande få uppfylla dig på nytt. Bibeln säger, låt dig ständigt uppfyllas av den helige ande. Så bara ta emot. Den helige ande vill komma till dig just nu. Helige ande vill komma till dig just nu. Just nu. Tack Herre. Helige ande. Helige ande, vi lovar dig. Tack Jesus.